En podcast från Aftonbladet Ledare.
Hon är tävlingsmänniskan som vill ha revansch för senaste valet. Hon är realpolitiken som inte trivs så bra i opposition. Men vad vill hon ändra på i Sverige om hon får bilda regering igen i höst? Och hur ska hon undvika att förlora igen på mållinjen? Idag möter jag Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Välkommen tillbaka till Katalys, Magdalena Andersson.
Tack så mycket för möjligheten att vara här.
Förra veckan så presenterade ni partiets valplattform och massa bra politik, vi kan prata mer om det. Men omedelbart så utbröt det lite turbulens då kring bråk, kan man säga, bland de rödgröna om den här tonårsdeportationerna. Mm. Hur ser Socialdemokraterna på den frågan? Vad är linjen i den här infekterade frågan?
Nej, men det vi har sagt är ju att vi vill se en ventil för de liksom irrationella tonårsutvisningar som vi ser nu, där föräldrarna är i Sverige för att de har ett skyddsbehov, men där barnen som kan ha gått hela sin skolgång i Sverige kanske till och med ska ta studenten i vår nu ska utvisas. Det är ju liksom, det är för dumt och irrationellt, och där har ju också regeringen ju faktiskt sagt att de jobbar med en ventil, och det har vi sagt att vi gärna samverkar med dem så att man kan få en liksom långsiktig lösning. Men sen svajade ju regeringen. Sen när vi har sagt det, nu har ju Johan Forssell sagt att det ska komma, då verkar jag kanske, vem vet jag vem som har varit inne och petat i hans talepunkter, men då lät han ju mycket svajigare sen. Och det var efter det som vi sa att nej, men hallå, frys om det ska ta tid, frys då det här tills man har en tid på plats, eller att det är ju också, det prövas ju nu i rätten om det här verkligen är i enlighet med lagstiftningen eller inte.
Om man säger så här, den här debatten som har varit, jag såg själv ett inslag och läste om den här Mariam som på sin 18-årsdag, hon pluggar gymnasiet i Karlstad, det har varit flera fall i media sista halvåret eller kvartalet. På sin 18-årsdag så kallas hon av Migrationsverket, hon får liksom inte ett vykort av en kompis kanske, det kanske hon också fick, men hon får liksom en kallelse av Migrationsverket till återvandringssamtal. För de allra flesta så blir det, jag menar, många i Sverige tror jag håller med om att man behöver strama åt migrationen. Men det här blir ju, som du är inne på, det här blir ju inte klokt. Alltså, det här är ju helt kontraproduktivt. Det här är ju skötsamma ungdomar. Vi har ju också fall med arbetare som jobbar i bristyrken, undersköterskor, vårdbiträden och så vidare, många andra yrken också. Som också då är det andra regler som har skärpts till med liksom inkomstkrav och så annat. Finns det bitar här där det har gått för långt i den här liksom uppstramningen som Socialdemokraterna har varit med på? Men finns det saker som har gått för långt? Du har varit inne på tonårsbiten här.
Regeringen gjorde ju en skärpning och den stödde ju vi. Och som alltid när det kommer ny lagstiftning så är det är ju domstolar som sen bedömer, eller myndigheter och sen domstolar som bedömer hur den lagen ska tillämpas. Och det fanns ju en diskussion om hur det här skulle slå. Men nu när det är uppenbart att i alla fall Migrationsverket gör en sån bedömning som man har gjort nu, så är ju det uppenbart liksom orimligt och helt irrationellt, och då får man ju ändra lagstiftningen. Sen är ju arbetskraftsinvandringsfrågan, det är ju en annan fråga.
Ja, det är en annan fråga.
Ja, för där vill ju ha ett helt annat system. Mm. Vi vill ha ordning och reda. Råder det arbetskraftsbrist i Sverige, ja, då ska man ju ha rätt att komma och jobba i Sverige så länge man har kollektivavtalsenlig lön. Men råder inte brist på arbetskraft, nej, men då ska ju människor inte komma till Sverige, för då är ju risken stor att det här bara används för att dumpa löner och villkor och människor utnyttjas, och där vi har sett så mycket avarter på hur det också driver arbetslivskriminalitet. Och där behöver man ju komma till det här ordning och reda systemet, och faktiskt kanske nu med den här stelbentheten som är nu, att det kanske faktiskt fler som ser att en arbetsmarknadsprövning där både fack och arbetsgivare är med och gör en bedömning om det råder brist eller inte, faktiskt är den rimliga vägen framåt.
Bilden utåt blev ju, inte minst i arbetarrörelsen, de rögarna blev ju liksom någonstans att det blev som att oppositionen sprack och visade upp någon svaghet. Var det olyckligt att, liksom, att det föll ut på det sättet, att man inte samlades innan den där initiativet kom, att man inte hade ett gemensamt svar? För nu kanske det landar ut ungefär där de här, ja, de tre små knattarna i oppositionen ville ha det på något sätt.
Alltså, ja, men jag tror där kommer det ju inte landa, va? För de vill ju ha mycket, de vill ju inte ha en ventil, de vill ju ha en återgång till gammal lagstiftning. Så det är ju därför vi inte, jag har sagt att vi inte stödjer deras deras förslag. Det är ju inte för att vi inte vill stoppa de orimliga utvisningarna. Det är för att vi inte vill gå tillbaka till de gamla reglerna på det sätt som de föreslår. Men jag förstår ju om många i partiet eller rörelsen trodde att vi var för alla de här tonårsutvisningarna. Då är det klart att man reagerar, det är ju inget konstigt med det. Men vi har ju hela tiden velat ha den här ventilen, även om man sätter ju varken rubrik eller ingresser själv.
Nej, precis. Jag tänker så här att för många i arbetarrörelsen så de här senaste åren, jag har inte sagt många ord om så att säga, den här nya integrationspolitiken eller så. Jag tycker själv att det har varit rimligt att strama åt, liksom göra en uppstramning framförallt för att få en fungerande integration. Men för många i arbetarrörelsen, inklusive mig själv, så har man ju två ideal. Jag tror att du, om jag läst din bok, liksom, man har ju både det här humanistiska, man vill att människor ska kunna få av humanitära skäl och frihetsskäl få leva goda liv, och för många är det innebär det då att man kanske måste ta sig till Sverige eller till andra länder. Och samtidigt då så har vi haft en situation där det har varit väldigt stor invandring och Sverige har inte klarat av integrationen. Det är också Socialdemokraternas linje. Men förstår du att den här känslan att det kanske krockar de här idealen? Men jag tror att P.O. Enquist sa någon gång att en tragedi, en konflikt mellan två var för sig goda principer. Den om att vi måste ha vissa saker som på plats för att integrationen ska funka. Typ ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle. Och att man också har ett varmt hjärta som vill att fan, de här människorna, låt dem stanna. Hur känner du själv på den här rent mänskliga frågan?
Nej, men jag kan ju förstå många också om man känner någon som har levt här i stora delar av sitt liv, är på väg att gå ut gymnasiet och ska utvisas samtidigt som föräldrarna inte klarar av och inte liksom kan återvända till sitt ursprungsland. Det är ju helt orimligt, och det är klart att många människor känner då också starkt att det här är ju inget bra. Och det har ju vi inte heller tyckt.
Nu är det ju skötsamma ungdomar.
Ja, absolut. Liksom. Man arbetar, alltså, som pluggar och gör rätt för sig och lärt sig svenska och kanske jobbar extra. Det är ju en viktig del i det här, som jag brukar säga, stram migration ja, rasism nej. Mm. Alltså, vi har inget emot människor beroende på deras ursprung, och självklart är det så för människor som bor i Sverige, har rätt att bo i Sverige, som anstränger sig för att lära sig svenska, utbilda sig, arbetar, betalar skatt. Ja, men det är en självklarhet att de ska vara en del av vårt samhälle och behandlas med respekt som vem som helst.
Jag tänker på det att vi har tagit fram rapporter på Katalys och många andra också gjort det, som visar att liksom, i princip i vissa yrkesgrupper halva välfärden eller mer i vissa yrken, undersköterskor, vårdbiträden bland annat, bärs ju av människor som har invandrat eller har invandrarbakgrund. Vi hade inte klarat det här, och de här ofta kvinnor då, inte bara men inte minst i välfärden, gör ju ett otroligt stort del. Jag menar, om man åker buss i Stockholm, det är inte många bussar som skulle rulla utan den här arbetarklassen som är ofta migrerad. Jag tycker ibland att man kanske, inte liksom att just Socialdemokraterna glömmer det, men att i samhällsdebatten sista åren, när man liksom, så har man liksom, man glömmer alla de miljoner människor som gör sin plikt, försöker fostra barn i ganska utsatta områden ofta, att de liksom åker med i badvattnet på något sätt i den kritik.
Nej, men så är det ju ofta, och det är ju inte bara i Sverige utan internationellt också. Högerpolitiker ju signalerar stram migration genom att också liksom vägra tala väl om människor med utländsk bakgrund som befinner sig i landet. Det är i grunden inget bra, och leder också till att människor som bidrar och anstränger sig ändå och jobbar och betalar skatt, men ändå liksom inte känner sig att man är välkomna som en del av Sverige. Tänker på när jag var, det är i veckan nu, var det ett år sedan Risbergska skolskjutningen, och där ju så många kom fram till mig efteråt och sa att man skjuter på oss för att vi är invandrare. Nu kommer motivet, lär ju aldrig komma fram, men det är inte det som är det viktiga, att det var den första känslan, säger något om hur viktigt det är att hur vi uttrycker oss om varandra i Sverige. Och där är ju människor som, oavsett var man kommer ifrån, som arbetar och bidrar till vårt samhälle, ska ju förtjäna ju att få vara en del av samhällsgemenskapen.
Jag tänker på det, i förra valet så lovade ju inte minst Sverigedemokraterna runt, de lovade väldigt mycket politik som var lockande för inte minst kanske människor med låga inkomster, arbetarklassmänniskor som väljargruppsmässigt i alla fall traditionellt har röstat på Socialdemokraterna. det som jag ser liksom i korten här är att SD har svikit de här grupperna. Man har liksom A-kassan som nu slår sönder. Det retoriken är att det drabbar invandrare, men det drabbar också, alltså det drabbar ju människor som är i det här landet, men också många, ja, svenskar som SD skulle säga. Med flera tusen i månaden, vissa hushåll där båda är arbetslösa, kan ju vara en helt katastrof. Vi har tandvårdsskyddet som har försämrats för unga vuxna. Vi kan ha fler exempel. Det här liksom, hur ser du på det här? Liksom att SD lovade LO-medlemmar, arbetare, vanligt folk med låga inkomster massa goda, fina reformer som inte har blivit av.
Nej, men det som är en möjlighet den här valrörelsen, som vi ju inte haft på samma sätt tidigare. Vi har ju hela tiden sagt att SD är ett högerparti när det gäller ekonomisk politik. Och nu har vi ju så många konkreta bevis på det. De sakerna som du radar upp, jag tänker tänderna för unga. Jag menar, en ung person som behöver göra ett stort ingrepp. Man har ju inte haft möjlighet att spara ihop till de pengarna.
Nej.
Det är extremt svårt för unga personer som har svagt här. Alltså, eller behöver ha någon sjukdom, någonting som gör att man behöver göra något större. Samtidigt som man har sänkt skatten för sig själva då, Åkesson och Kristersson, med 6 000 kronor varje månad. Alltså, det finns ju många argument att lyfta fram för och bevis på att man verkligen är ett högerparti. Också på det sätt som man skyddar riskkapitalisterna i välfärden. Har satt hela skolan, sjukvården och äldreomsorgen på svältkur. Och de som drabbas mest av det är ju de som är i störst behov av det. Som inte kan köpa tilläggstjänster om äldreomsorgen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Som inte har en privat sjukförsäkring. Som inte kan köpa läxhjälp när skolan inte håller tillräckligt hög kvalitet. Och jag tycker också det är viktigt att tänka på vad innebär det om man drar ut tangentens riktning. Om jag menar de försämringar som vi har sett i, nu drar man in söndagssteken och laxen på äldreboendena. Vad händer om 4, 8, 12 år om man fortsätter i den här riktningen och lägger pengar på att sänka skatten för höginkomsttagare snarare än att trygga en äldreomsorg? Är det gröt till alla till frukost? Men ska man ha ägg och kaviar? Får man betala extra?
Det är Lena Anderssons liksom kokbok där.
Ja, precis.
Lite med salt, ris med salt och gröt med salt. Ja. Salt om man har pengar till det. Mm. Borde Socialdemokraterna vara liksom, var hårdare med att Sverigedemokraterna, jag menar, man kan ha många synpunkter på deras politik, jag kommer komma till några ytterligare, men borde man vara hårdare med Sverigedemokraterna att de just har svikit de grupper som man lovade väldigt mycket kring välfärd, trygghetssystem, att man verkligen inte har hållit det?
Ja, man sa ju att man skulle vara garanten för välfärden.
Och nu varslas det?
Ja, och nu varslas det. Och idag kom det rapporter om att den palliativa vården inte håller tillräckligt hög kvalitet någonstans i landet. Man sparar på kvinnohälsa. Det är ju helt uppenbart på så många punkter att man driver ju en löntagarfientlig politik. Men det är bra att vara riskkapitalist eller höginkomsttagare i Jimmie Åkessons Sverige.
Jag tänker så här, liksom en av de här grejerna som Socialdemokraterna lyfter fram väldigt mycket, det är ju karensavdraget. Nu har jag har läst valplattformen, den är ganska liksom, den har en tydlig inriktning, men den är ganska otydlig kontur. Man ser inte alla reformer väldigt tydligt där. Men karensavdraget är en av de sakerna som liksom lyser väldigt tydligt där. Mm. Kommer det vara det enda man erbjuder väljarna i valrörelsen eller från Socialdemokraternas sida? Eller kommer det komma fler, liksom, ännu tydligare? Jag menar, uppräknade statsbidrag, det är ju nästan en liten revolution. Alltså att man har liksom garanterad uppräkning av statsbidragen till kommuner och regioner. Det är ju en revolution.
Ja.
Jag visste inte att du var revolutionär.
Jo.
Lite inom budgetramarna.
Ja, men, nej, men det är en väldigt stor reform.
Det är en enorm reform.
Det låter ju inte så där supersexigt, nej. Men det där är en riktigt stor reform.
Du hade i din bok några sådana här lite, liksom, du hyllade några väldigt roliga plakat. Jag kan faktiskt inte återge dem.
Bättre sysselsättningsberäkningar på statsbudgetens utgiftssida.
Utgiftssidan, precis. Nej, men det här
en bra med första
liksom,
majplakat.
Ja, exakt. Men liksom från Handelsklubben på S-studenter där. Men liksom det här med att alltså indexera statsbidragen, det låter ju verkligen som en teknikalitet, men det kan ju innebära oerhört många miljarder istället för nedskärningar. Mm.
Men får jag säga, nej, men det här valplattformen är ju inte allting som vi ska gå till val på, men det är ju en tydlig riktning, och sen har vi ju en del väldigt konkreta reformer som karensavdraget till exempel. Men indexerat statsbidrag, det har vi ju pratat om i flera år. Det kommer naturligtvis vara en viktig sak. Det skapar ju också planeringsförutsättningar. Då vet ju rektorerna att man kommer inte behöva ha de här ständiga smygbesparingarna som blir när man inte får de här uppräkningarna. Utan då vet man att man kommer att kunna fortsätta ha de här lärarna anställda och betala lokalhyran och allt annat som man behöver göra. Så att det blir ju så mycket bättre. Men framförallt slipper man det här som ju har varit alldeles för ofta att politiker...
Man glömmer pengarna.
Ja, men att politiker står och säger att nej, men oj, nu är den här stora satsningen, men i reala termer så är det ingenting. Som nu Tidöpartierna hade och sa att den vi satsade den största satsningen på skolan någonsin, som var en besparing på 2 miljarder i reala termer. Och svenska folket är ju inte dumma. Så att det blir ju en dissonans mellan den verklighet man ser och det politiker regeringen säger. Och det är ju inte bra.
Jag tänker på det.
Ärligare.
En sån där grej som man sällan pratar om, inte ens kanske egentligen i facket, det är ju den, jag tycker, ganska märklig orättvisan att arbetsgivarsidan får avdragsrätt för att vara med i arbetsgivarorganisationer. Mm. Och det är en väldigt begränsad, nu också borttagen rätt för medlemmar i fackföreningar. Mm. Och det är ju,
som SD var med och tog bort.
Är det egentligen inte rimligt med att samma avdragsrätt borde gälla för arbetsgivarorganisationer och för fackföreningsmedlemmar?
Ja, kan man titta på. Det får jag säga något om de här indexeringen? För där är ju också viktigt att säga alla de här liksom skatteavdragen eller skattebidragen då, som oftast går med till personer med lite högre inkomster. De är ju av sig själva indexerade. Mm. Så när liksom ruttjänster blir dyrare, då får man automatiskt dra av mer. Så där finns ju också en orättvisa i så att säga de bidrag som finns för personer med högre inkomster och de stöd som finns till dels våra välfärdsverksamheter men också ja, som barnbidraget till exempel.
Nej, men jag tänker så här att den här frågan om fackavgiften, det var Tobias Rydén som hade skickat in. Sen har vi Albin Sjöström, ett av våra trogna lyssnare här. Han undrar så här, hur du ser på klyftorna i Sverige. Det kom ju siffror nyligen här att nästan 7% av svenska befolkningen lever i fattigdom. 729 000 människor förra året. Det är en fördubbling på 3 år. Alltså, det är ju sammanfallet då med tidigare regeringens verksamhetsperiod. Vad tänker du kring de här frågorna? Är Sverige ett rättvist land? Jag tror många lever i den här känslan att Sverige är jätterättvist, det är jämlikhet, socialdemokratin styr, allt är bra.
Men sanningen är att under flera decennier har ju de ekonomiska klyftorna ökat snabbare än i Sverige än i andra jämförbara länder. Och det märks ju. Det är ju ett annat Sverige nu än det var. Vi har haft högermajoritet i riksdagen dessutom i 20 år nu när vi går till val. Det är ju ett annat Sverige än det var innan dess. Klyftorna är ju märkbart större. Och det märks ju inte bara inom städer. Det märks ju också mellan stad och glesbygd. Därför att de som har tjänat mest på den här politiken bor i våra storstäder. Och inte i, nu var jag i Gällivare och
jag har verkligen sett landet den här veckan.
Så, att, ja. Ja, så särskilt hög andel bor ju inte där. Men jag menar, det har ju varit 3 år med hög inflation, tufft i ekonomin. Och jag menar, allt sunt förnuft och all nationalekonomisk teori säger samma sak. I sådana länge ska man satsa på vanliga hushåll. Mm. Nu ska man höja barnbidraget, ha en rättvis skattesänkning, förbättra för pensionärer som har små marginaler. Men vi har haft en tidigare regering som har gjort i helt andra prioriteringar då, sänkt skatten för höginkomsttagare. Och det är ju både orättvist men det är faktiskt också obegåvat. För det är också lett till en sämre ekonomisk utveckling än vi hade behövt ha. Med låg tillväxt, massarbetslöshet, 100 000 fler arbetslösa. Mm. Och sen då välfärden på svältkur. Det är ju inget bra för Sverige. Vi har haft de längsta vårdköerna som någonsin har uppmätts.
Ja, precis. Den här regeringen lovade ju verkligen då på annonstavlor runt om i landet att liksom allting som sossarna hade ställt till då i princip skulle liksom rättas till då på i en handvändning, och det har inte blivit så. Och det syns ju också i opinionsmätningarna kan man väl säga. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt det här valet.
Det brukar
väldigt många, och väldigt många måste nog jobba väldigt hårt för att det ska bli ett maktskifte. Under de här sista 30 åren så har man ju sänkt skatteuttaget. Jag menar, Svantesson nu, hon kommer ju gå ner under 41, runt 41%. Det vet man inte förrän efteråt. Men då har vi gått från nästan 50% skatteuttag vid millennieskiftet, i alla fall på 90-talet, till runt 41, kanske under 41. Reinfeldt sa ju någon gång för länge sedan att hans långsiktiga mål var en skattekvot på 40%. Det var då OECDs genomsnitt. Det har vi sjunkit sedan dess. Jag tycker att det är en väldigt konstig debatt när man har sänkt skatteuttaget så oerhört mycket, att de här små förslagen om att justera upp något litet, ni har nu varit, Micke Damberg har varit tydlig, din finanspolitiska talesperson och finansministerkandidat har varit liksom noga med att i 30 minuter tyckte jag var väldigt modigt och bra. Ja, det är rimligt att rika människor med mycket höga inkomster och förmögenhet betalar lite mer. hur ska vi få en debatt som är rimlig? Vi har jättemycket kostnader. Och jag då som brukar vara den mister underbalansera budgeten. Mm. Men det är ju ett investeringar. Mm. Mycket av det här måste betalas över löpande räkning. Precis som att man kanske kan låna till en bil, en sommarstuga eller en villa. Men man lånar ju inte till speceriräkningen. För då i alla fall i längden går man i konkurs då. Hur ska vi klara, alltså hur ska vi få en debatt där socialdemokratin, en rödgrön majoritet förhoppningsvis efter valet, vågar höja vissa skatter för höginkomsttagare?
Ja, och du ska säga, det är ju inte ens speceriräkningen de lånar till. Det är ju liksom champagnen.
De lånar till skattesänkningen för champagnen.
Ja, precis. För det man gör är ju faktiskt att låna till skattesänkningar för höginkomsttagare. Alltså det är ju, man skuldsätter hela svenska folket. Och sen ska liksom byggnadsarbetare, elektriker och undersköterskor betala ränta och amorteringar på de här lånen som har gått Jim Åkesson och Kristersson. Det är faktiskt helt absurt och väldigt, väldigt
ansvarig. Medan man sparkar undersköterskor i äldreomsorgen.
Ja.
Och låna till liksom rut- och rotavdrag för de allra rikaste. Ja. Med mera.
Ja. Och stora inkomstskattesänkningar. Nej, men så att det behövs ju ett bra valresultat för att det ska finnas möjligheter att göra justeringar. Och jag menar, där har ju vi sagt att både vi kan se en bankskatt, men för bankerna har gjort väldigt, väldigt stora vinster här nu. De behöver göra stora vinster när räntan är hög, och de säger de behöver stora vinster när räntan är låg och när räntan är normal.
Och de delar ut alltihopa i stort sett. De behöver aldrig ha, de behöver ha stora vinster för att ha marginaler, och sen så fort de får marginal då delar de ut det.
Precis.
Man borde ägt en bank.
Ja, det gör vi faktiskt, SBAB. Ja. Och den tycker vi att vi ska använda mer offensivt faktiskt för att pressa storbankerna. Men sen också att de med de högsta inkomsterna, det kan vara både arbetsinkomster och kapitalinkomster, faktiskt kan bidra lite mer. Och det skulle också kunna vara ett sätt att finansiera den försvarsutbyggnad som vi alla är överens om att den behöver göra. Så man kan inte finansiera försvaret med skattesänkningar för de rika.
Nej, de vill inte heller försvara, de vill inte heller fylla våra arméer, de här villägarna i Danderyd. Jag tänker så här, en av de saker som du hann uträtta på den korta tid du var statsminister, det var att lämna in Sveriges NATO-ansökan. Idag är Sverige med. Jag var en av dem faktiskt som liksom du, liksom många socialdemokrater, helt enkelt gjorde en ny omvärldsanalys. Ja. Man hade en djupt rotad uppfattning. Vi ändrade uppfattning för att världen hade ändrats. Putin ville inbegripa oss i en liksom gemensam zon. Sen kom Trump, vilket faktiskt jag befarade redan innan. Mm. Det var inne i, jag hade med det i min prognos. Han kunde vinna, tyvärr. Nu håller Trump då på med attacker på Danmark/Grönland. Han har liksom, flyttat på en statschef. Man kan tycka vad man vill om Maduro, det hoppas att vi gör. Han var ingen trevlig statschef. Men de bryter mot folkrätten. Och det har ju liksom alla världens regeringar i stort sett sagt. Det är liksom en ny säkerhetsdoktrin, en ny försvarsdoktrin som är bedrövliga, kan man väl säga. Inte minst i Europas perspektiv. Får Trump dig att ångra ditt NATO-medlemskap eller att du lämnar in Sveriges ansökan?
Jag skulle inte i ett läge med Trump i Vita huset sitta och vara det enda landet här då runt Östersjön som inte var med i NATO, men däremot hade en oerhört strategisk ö, nämligen Gotland.
Mm.
Det hade inte känts så bra i magen. Utan här är det ju, det är också viktigt att säga, vi gick ju inte med i USA, vi gick med i NATO. Mm. Och det är ju många länder som är med i NATO. Och här tror jag det kan vara en styrka, inte minst nu, att alla nordiska länder är med i NATO. Där ju jag har föreslagit att vi ska ha ett betydligt djupare nordiskt försvarssamarbete. Vi vill ha en gemensam nordisk försvarskommission bland annat. Och också att man kan ha fler gemensamma operationer i vårt närområde. Men här är ju helt uppenbart att i den värld vi lever i nu så behöver vi ju, vi har ju sagt i ett år nu att regeringen borde uppdatera vår säkerhetspolitiska analys. Den känns ju oerhört utdaterad.
De har fullt upp med att tappa papper på olika konferensgårdar med sina säkerhetssamordnare.
Precis, glömma mobiltelefoner.
Olika taxibilar och så. Ja.
Precis, och försöka mörklägga all granskning av det.
Ja, den får inte ske.
Nej. Inte före valet i alla fall. Nej, men här är uppenbart att vi behöver tänka om. Det är också därför som vi drev på att vi behöver snabba på försvarsutbyggnaden. Jag tycker också att när vi nu har ett USA som ju inte står upp för en regelbaserad världsordning, eller verkligen inte gör det just nu och har en ny syn på europeisk säkerhet, så bedömer jag att det vore väldigt bra om Sverige och Europa nu jobbar hårt med nya allianser. Att vi knyter oss. Det finns ju ändå många länder i världen som vill att det ska vara ordning och reda också världspolitiken. Att det ska vara lagar och regler, inte bara i enskilda länder utan också hur vi agerar mellan länder. Där finns ju många länder att knyta allianser med. Kanada är ett sånt land, Mexiko ett annat. Vi har Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland, flera länder i globala syd. Det borde vi vara väldigt aktiva med i EU just nu. Och sen ska vi också se över våra ekonomiska sårbarheter när det är uppenbart att handel och ekonomiska, så att säga, beroenden i allt större utsträckning också används som ett påtryckningsmedel eller utpressningsmedel.
Ja, vi är väldigt beroende. Jag tänker så här lite grann att, som man kanske också gör i försvar, att man på något sätt måste tänka lite. Jag var uppe på Folk och Försvar liksom du. Jag slogs av att regeringssidan och även en del av försvarskomplexet, det lät lite som att de var tagna på sängen, det lät som att de var väldigt stressade. Jag uppfattar att man måste ha lite längre sikt. Vi har val i Europa inom ett par års tid som kan rita om också den europeiska kartan i Trumps riktning på ett väldigt obehagligt sätt. Man vill inte tänka på det, men det är mycket sannolikt att Frankrike, Tyskland eller Storbritannien inom 2-3 år har liksom Trump-liknande regimer, och det ändrar mycket. Dels ser jag det som att ett liksom EU-NATO, man ska kalla det, med Kanada är bättre än inget NATO, så jag är med dig där. Norden är liksom säkrare än EU är. Och till slut har vi vårt eget land. Så liksom, lite grann som en lök. Att liksom kärnan måste ju vara att vi säkrar vårt eget. Och där är ju Sverige nu liksom i framkant med... Ser du några risker med den här upprustningen? Ser du liksom att en sån sak som jag ser är ju att med balansmålet, jag ska inte tjata på dig om det idag så mycket, men med balansmålet som har bestämt, som i bästa fall då din regering får liksom administrera, Svante som har skitit i alla regler, du får administrera detta. Finns det en risk att det blir motsättning mellan välfärd och försvar?
Men det är ju också därför som vi har sagt att vi tycker att under perioden nu är väldigt snabbt behöver bygga upp försvaret, att vi faktiskt ska kunna låna till det. För att det blir liksom orimliga avvägningar. Men sen i längden behöver man ju såklart, alltså långsiktiga utgifter behöver ju långsiktiga inkomster. Men för att det inte ska bli orimligt under den här uppbyggnadsfasen, så har ju vi faktiskt föreslagit en lånefinansiering. Borde ju du bli jätteglad över kanske.
Ja, det är inte så att jag vill låna. Det vore roligare att låna till klimatinvesteringar och järnvägar och sånt.
Det är helt korrekt. Det är helt korrekt. Det jag skulle hellre lägga pengarna. Alltså ja, jag menar, världen ser ut som den gör, och man måste liksom...
Ja, men det Vladimir Putin borde ställas inför krigsrätt för liksom, när det här är klart, eller internationell domstol, är ju någonstans att hans det här liksom helt meningslösa, onödiga, fruktansvärda kriget i Ukraina med mera är ju liksom, det är ju verkligen det decennium när vi hade behövt investera i helt andra saker, klimatomställning, en bättre värld helt enkelt, och så istället då blir det tusentals miljarder som ska användas till det här kriget och sen till att kanske då bygga upp Ukraina förhoppningsvis. Men jag tänker en sak, ett parti som har blivit tagna på sängen av att Trump plötsligt är ett hot, det är ju Sverigedemokraterna.
Ja, de försöker tvätta sig.
De har så köpt rotborstar och
ja,
de
verkligen.
Liksom, har de inte kommit lite billigt under? De är ju, alltså SD är ju, Jimmie Åkesson är ju Trump på svenska.
Ja, precis.
Jag tycker att det är uppenbart att Sverigedemokraterna är ett säkerhetshot. Ja, om jag hade varit en borgerlig kärnväljare, alltså, de där som kanske inte kommer gilla dina Micke Damberg skattehöjningar. Men om man hade ändå haft någon sorts helhetsperspektiv, vill man ha Sverigedemokraterna i regeringskansli? Vill man ha dem i tunga ministerposter i ett säkerhetsråd?
Nej, och jag menar, vi hade ju en pressträff ganska några få dagar före valet med var Anders Ygeman och Peter Hultqvist som just påtalade att SD är ett säkerhetshot med deras naiva inställning till säkerhetsfrågor. Och det har de ju verkligen visat under den här mandatperioden att de är. Det är också så Åkesson sa ju att Trump var en frisk fläkt och det var en seger för det fria Europa. Att Trump vann, det är en väldig, och har ju varit en väldig beundran för honom och hela magarörelsen.
Och Tobias Andersson fick ju ett helt aktuellt nästan när han fick åka runt och liksom prata om hur de älskade Donald Trump och magarörelsen. Och idag har de helt vänt och de har nominerat honom till fredspriset, inte en gång utan flera gånger.
Ja.
Han har ännu inte skapat någon fred.
Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra. Jag har också hela deras beundran för Viktor Orbán i Ungern. Så att,
Orbán till Putin, och det, alltså även om det är kanske på individnivå. När jag kom in i den här pressträffen jag hade i torsdags med valplattformen, så var det efter en stund frågor om vinster i välfärden och vinster i skolan. Och det jag hörde var ju att du var helt glasklar om att det här, det var liksom, du nästan avfärdade de här, ja, tveksamheterna från journalisterna. Att liksom, det här är glasklart, det här ska liksom, första 100 dagarna, det här ska liksom regleras, det ska liksom, vi ska inte ha några vinster i skolan, i skattefinansierad skola. Hur viktig är den där frågan? För att ofta, jag menar, jag driver den här frågan länge, jag tycker den är otroligt viktig, det vet jag att du också gör. Men väldigt många människor kanske tvivlar på sossarna, vårt parti, liksom, kommer man göra något? Vad kan du säga till dem som lyssnar på det här? Kommer ni göra något den här gången?
Vi har ju under de år vi satt i regeringsställning försökt att göra saker flera gånger, men de har ju röstats ner av Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna. Allt från vinstbegränsning till liksom rimligare kösystem till att man...
Allt, va?
Vi har ju lagt massa förslag.
Till de här mitt i små grejer som till med Liberalerna nu föreslår. Ja. Har de ju röstat ner själva först?
Ja. Så det bygger ju på, alltså vi vill ju göra saker, men vi måste ju också få ett mandat från svenska folket för att göra det. Och jag menar, just skolan är ju så glasklart, inget annat land i världen har det här systemet, för att det är ett dåligt system. Och om man ändå liksom i början, de som trodde att det här skulle vara bra, de har ju nu sett att det funkar ju inte.
Nej.
Det levererar ju höga vinster till riskkapitalister, men låga skolresultat. Det ska bara bort. Och sen är ju en del lite oroliga för hur praktiskt ska gå till. Men det tycker jag är viktigt att påminna om att skolor byter ju huvudmän, alltså vem som driver skolan, löpande nu också i takt med att de här stora skolkoncernerna köper upp mindre skolor. Så det är klart att det är fullt möjligt att antingen att man omvandlar sig till en icke-vinstdrivande skola eller att kommunen tar över. Men det är klart, det måste ju vara en ordnad process så att inga barn hamnar i kläm.
De som säger då att det här hotar valfriheten, vad är ditt budskap till dem då så att säga?
Ja, det hotar ju valfriheten för välfärdskapitalister. Men barn ska ju kunna, och föräldrar ska ju kunna fortsätta välja skola. Men deras skattepengar som de har betalat för att ge deras barn en bra skolgång, de ska stanna i skolan och inte försvinna någon annanstans.
Du har med mig på den frågan. Vi behöver inte...
Det är urdumt som det funkar idag. Det måste få ett slut. Och de barnen, ungdomar som är uppvuxna med den här liksom marknadsexperimentet i svensk skola, de vill ju inte ha det heller.
Nej, och betygen är inte värda någonting.
Nej, och ska vi utsätta fler generationer för ett urballat skolsystem?
Det är kul med de här som säger, Åkesson sa ju då att det här är kommunism, liksom att begränsa vinsterna. Och ja, kommunism är bara i Sverige då. Nej, kommunism i hela världen.
Ja. Schweiziska, det nya kommunistiska paradiset.
Hela världen har detta kommunistiska system.
Och Sverige... Och Trump är då den stora kommunistledaren. I Washington.
Alltså om man ska vara liksom så här, koka ner till liksom så här, den svåraste frågan. Du vill bilda regering. En majoritet av väljarna just nu och egentligen sedan 3 år tillbaka vill byta regering. De vill återinsätta dig som statsminister, ser ut som. Hur ska du få ihop en regeringskoalition som styr majoritet? För att problemen som vi varit inne på med vinsterna, problemen på en del andra områden har ju varit budgetar och så, va? Högerpolitik, skattesänkningar som har fått ligga kvar. Det har ju varit att Socialdemokraterna har styrt i minoritet, det har varit högermajoritet allt för länge. Vad ska vi göra? Alltså först och främst vinna valet, det fattar jag. Men vad ska vi göra? Vad ska du göra för att liksom få ihop en majoritets, ett gäng som kan styra och faktiskt få igenom vettig politik?
Det beror ju faktiskt på hur valresultatet ser ut. Och det tycker jag det ska vara ärliga att säga till svenska folket, att oavsett hur valresultatet blir så kommer det bli komplicerade regeringsförhandlingar. Det kommer inte vara så att den nuvarande regeringen kommer fortsätta, utan där ska ju förhandlas med många poster, ministerposter till Sverigedemokrater, om det är statsminister eller inte vet man väl inte, men det har ju justitieminister och finansminister och försvarsminister och utrikesminister. Och
de ska ju ha 60% av en, om det ser ut som det gör nu, ja, så ska de ha 60% av en statsrådslista.
Precis, så att det skulle ju vara den mest högerorienterade regeringen som Sverige har haft sen det blev allmän rösträtt. Så det handlar ju om sen hur valresultatet ser ut, vilka partier som också är intresserade av att samverka och ingå i en regeringskonstellation eller i en regering. Men det är klart att det kommer bli komplicerade förhandlingar. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto mer socialdemokratisk politik kommer vi kunna få igenom.
Om man säger så här, Göran Persson, åren när du jobbade med honom, då hade man ju under många av de åren ett samarbete med Miljöpartiet och Vänstern. Jag uppfattar att det funkade ganska bra. Man hade ett budgetsamarbete. Nu säger Vänsterpartiet att de vill ha statsrådsposter. Miljöpartiet säger, ja, men jag tänker lite grann, det är liksom de tre små knattarna. Och Centern, de vill inte ha några konkurrensavdrag, de vill förmodligen inte höja några skatter, de vill inte liksom stoppa vinster i välfärden, i alla fall inte på det sättet du säger. Jag var själv hos Henrik Jönsson idag i hans fantastiska privata tv-kanal 100% som ligger i det kinesiska tidigare konsulatet, så att mitt emot radiohuset. Ganska dum placering av ett kinesiskt konsulat, men vi kallar det för Peking-tv nu, Henrik Jönssons. Det är klart att det blir tuffa förhandlingar, det är klart att Socialdemokraterna kan leda landet, har man gjort i 100 år, det är som inte det som är problemet. Men hur ska man få ihop det här? Liksom, tänker du att man tar det sen? För jag tänker att den här frågan kommer förfölja dig och förfölja Tand Ringqvist och förfölja liksom allihopa.
Ja, det kommer förfölja av Kristersson också. Och Ebba Busch.
Ja, vi vill med dig.
Ja. Jag tror generellt sett är det väl bra om svenska partiledare kunde ägna lite mer tid och kraft åt att öppna dörrar i politiken, att komma med förslag på hur vi ska lösa Sveriges samhällsproblem och lite mindre tid på att dra upp röda linjer och positionera sig inför eventuella regeringsförhandlingar. Därför att ibland låter det på, inte minst Vänsterpartiet, som om valet redan är vunnet. Och där man ju nu verkar mycket mer fokuserad på sina egna potentiella statsrådsposter, eller mer fokuserad på att kräva statsrådsposter åt sig själva än att faktiskt vinna valet. Och det tror jag inte är ett framgångsrecept, om jag ska vara ärlig.
Om jag hade varit Vänsterpartiet hade jag kanske, jag är inget emot att de, jag vill ha en hälsan rödgrön majoritet i brist på en socialdemokratisk majoritet. Men en rödgrön majoritet är det faktiskt häng på i vissa opinionsmätningar. Sen blir det kanske liksom inte riktigt så lätt. Men om Liberalen åker ut, vilket jag verkligen hoppas, du behöver inte kommentera det. Jag vill verkligen att de förtjänar att sitta där. De behöver liksom, de är en reset. De är slut som parti. Då ser det ju just nu ganska bra ut. Även för möjligheterna kanske till en rödgrön majoritet. Men om Centern behövs, hur fasen ska man få ihop dem? Jag hade nog fått lite, behövt en bettsken om jag hade varit du. Tand Ringqvist och Norsi, gå in i ett rum, kom ut med varsin reform och så drar vi stensax påse. Eller hur kommer ni göra?
Jag har suttit i många komplicerade förhandlingar genom året. Men, ja, men det är ju, sen får man väl säga, det är väl liksom upp till både Centerpartiet och Vänsterpartiet om de vill vara konstruktiva spelare och försöka att få till ett regeringsskifte, eller om de sätter andra saker före det. Det tror jag är viktigt att de berättar för väljarna. Just nu är det inte uppenbart för mig i alla fall.
Vi har hållit på en stund, vi har några minuter kvar. Gå in på din bok så här. Jag läser med stor behållning. Vi har ju på ett sätt en ganska likande bakgrund. Vi har båda jobbat i äldreomsorgen. Mm. Det var ett fantastiskt jobb. Ja. Du gjorde, tänk att det är tidigt 90-tal, sent, alltså någonting sånt,
ja,
där.
Sent 80-tal.
Ja. Och jag gjorde som 10, alltså 90-talets slut när jag gick ut gymnasiet 1,5 år.
Det hade nog hänt mycket.
Grejen var, det hände medan jag var där. Det du beskriver är att man hade ganska luftigt schema. Man kunde liksom gå och handla. Jag hade en gubbe som hade bensår. Jag fick göra räkmackor till honom. Han coachade mig liksom, för att han åt inget annat. Så att jag sjöng liksom arbetarsång med en tant. Jag rullade sig till en annan. Vi gick promenader. Och sen under det här 1,5 året så blev det verkligen nedskärning. Man kände liksom, det blev långvård i hemmet. Mm. Så det blev ett tufft jobb. Men du beskriver liksom hur du röker cigg. Nu ska vi unna oss, säger en dam du är hemma hos där. Och din morfar, min morfar var murare, min murarfacket i Stockholm. Mycket radikal man. Dog när jag var liten.
Ja, min morfar var sekreterare också.
Ja nej, precis. Och jag blev till på Gistholmen, murarnas ö, ute på midsommarafton. Jag tänker den här arbetarklassgrejen, den här förankringen i arbetarrörelsen. Hur viktig är den för dig? Det här är som klasskänslan, din morsa, du beskriver hur morsan sitter hemma framför tv när det är partikongress och sen recenserar hon liksom hela partikongressen. Den där liksom rörelsekopplingen, den gör dig väldigt mänsklig. Jag tyckte om de partierna i boken väldigt mycket.
Ja, tack så mycket. Nej, och det är väl kanske inte, det har skrivits mer om att jag har gått på Handelshögskolan och Harvard än om att jag morfar
som, liksom.
Än att jag rökt råbländ i hemtjänsten och att morfar var fackligt aktiv i murarna. Jag var väldigt mycket hemma hos mormor och morfar i Örebro och sen på deras landställe på somrarna. De betydde mycket för mig och var viktiga i liksom fostran av mig, och det är ju med väldigt traditionell arbetarfamilj som levde sitt liv samtidigt när folkhemmet byggdes upp. Och var ju ideologiskt jag var ju inte, välutbildad utan hade ju gått i folkskolan.
Men bildad,
ja, precis, inte formellt skolade men väldigt, väldigt bildat sig själva.
Och politiskt medvetna
och tydliga värderingar om hur man ser på människor. Plikt och rätt.
Och hela, det där är egentligen hela Sveriges historia.
Ja. Men alltså min familjs historia är ju, och det är inte min, det är folkhemmets historia, det är arbetarrörelsens historia, det är ju socialdemokratins historia. Jag är ju en produkt av folkhemmet. Mamma brukar ju säga att hon är folkhemsprinsessa. Den här enda dottern som kom och som det skulle satsats på och hon skulle få utbilda sig. Det är ju jag också på något sätt.
Jag tänker så här att även att du sen pluggar vidare är också på något sätt ett arv av detta. Liksom ja. Att man har... jag gjorde den här klassresan så att säga en generation senare. Men det här är ju Sveriges historia. Jag tycker ibland så kanske vår rörelse skulle ta avstamp lite mer i den här, för det är en väldigt kollektiv det berättas om Sverige. Hur folk har gått från trampat jordgolv på 1930-talet till liksom idag när man, det är liksom vår berättelse.
Exakt.
Och många är stolta över den.
Verkligen.
Jag tänker bara en sista fråga innan du ska rusa vidare.
Det var därför jag brukade ha morfars portfölj när jag gick på Handelshögskolan. För att ha med sig. Aldrig glömma var man kommer ifrån.
Nej, det är jätteviktigt. Mm. Jag tänker bara en sista fråga utifrån läsningen av din bok. Om du är ledig en kväll eller har en ledig dag, jag uppfattar att du har ganska pressat schema. Vad gör du helst då? Läser du en roman och tar ett glas vitt vin, gissar att du kanske är, jag är själv rödvin, men tar ett glas vin och läser en roman? Eller åker du längdskidor eller går i skogen beroende på årstid? Eller vill du prata med en vän om din Bokashi-kompost?
Jag vill åka skidor. När vi klarar det här ska jag åka skidor.
Ska du det?
Ja.
Fan vad bra. Tack Magdalena Andersson för att du kom hit.
Tack så mycket.
Jag vill avsluta med att tipsa om en namninsamling. Detta segment är sponsrat av Skiftet. Tycker du att Socialdemokraterna har släpat fötterna efter sig att stoppa tonårsutvisningarna? Den 17 februari presenteras Miljöpartiets, Centerns och Vänsterns utskottsinitiativ i riksdagen för att stoppa tonårsdeportationerna. Tycker du att Socialdemokraterna ska samla oppositionen och ta på sig ledartröjan för att stoppa tonårsutvisningarna? Skriv då under Skiftets upprop på mittskifte.org för att stoppa deportationerna. Alltså, gå in på mittskifte.org för att visa ditt stöd för alla ungdomar som riskerar att utvisas.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.